Innan vi släpper riktigt det här med bönegruppen som en karismatisk verkstad och en skola för profetlärjungar, så måste jag också något, tycker jag, tangera det som säkert Ingmar har undervisat mycket om förut. Och det är viktigt att en sån här bönegrupp inte blir en sorts opersonlig grupp för andliga övningar. Utan att om du sätter av en 3 timmars kväll i en sån bönegrupp, så ska den sista timmen användas också på ett förnuftigt sätt. Och det är då man får lov att vara personlig. Och då kan ju väldigt mycket hända och väldigt mycket kan inte hända. Jag tror att det finns 2 saker som, förutom skrytböner, som får en bönegrupp att effektivt gå under. Det ena är kulissväsende och det andra är människotankar. Så vill du ta död på en bönegrupp, så sitt och tig och bjud inte på dig själv. Ju fler som sitter fullständigt anonyma i en bönegrupp, desto större belastning för gruppen. Det svider alltid mycket hårt i köttet när man ska börja lämna ut sig själv i en sån här gruppgemenskap. Men vi måste ha klart för oss att det är en viktig bit av köttets korsfästelse i det heligas gemenskap. Vi har talat om köttets korsfästelse förut, att när Herren leder oss på olika vägar, så kommer vi i valsituationer där vi får välja att följa Herren eller välja att hoppa av. Och varje gång vi väljer att följa Herren, så fastnar en liten bit till av vår köttsliga vilja. Men sen finns det också en köttets korsfästelse i det heligas gemenskap. Och det är att börja att lämna ut sig själv. Därför när vi ska bli personliga i vår förbön för varandra och varandras bekymmer och besvär, så kan man ju vara på ett sätt både personlig och fruktansvärt opersonlig. Man talar om ens egna bekymmer och bönämnen som vore detta någonting oerhört abstrakt, totalt utanför en själv. Men nästan alltid är det ju så att det finns också en personlig sida av saken. Varför är just detta ett sånt bekymmer för dig? Låt oss ta, vi tänker oss en 45-årig husmoder med städmani och basilskräck, som ägnar 90% av sin tid åt att dammsuga. Och hennes enda bönämne är att hon tycker hon får aldrig rent nog där hemma. Och ni kan väl be till Gud att han hjälper mig att göra rent där hemma. För att nu överdriva det här lite grann. Ja visst, kan vi be till Gud att det blir rent hemma. Och vi kan sitta och verkligen gotta oss i böner om att det ska bli rent hemma hos denna kvinna. Men istället så kan man ju fråga, varför i all sin dar är just detta ett bönämne för dig? Nu tar jag ett lite grovt exempel, men ni förstår hur jag menar själva principen. Det finns människor som oroar sig för sina barn fastän barnen är mönstergilla. Och man tycker att, kära någon, ska man behöva oroa sig för sådana unga? Vad ska man då inte oroa sig för mina eller för hans eller hennes och så vidare? Och så får man ibland börja istället att ställa frågan, varför är det ett bönämne för dig? Och så får man kanske börja att lite grann själavårda varandra. För det egentliga bönämnet för den här husmodern med städmani är ju naturligtvis inte dammtussarna i hörnen, utan det är städmanin. Och så får man ibland liksom vända på steken och så att säga se problemets egentliga natur. Så att vi får börja att bli rätt så personliga i vår bön för varandra. Men det kan ju vara så här, va, att den städdilliga husmodern, hon lämnar aldrig ut sitt städdill. Det är en väl bevarad hemlighet. Utan hon sitter tyst och anonym i bönegruppen, och när hon till sist säger sitt bönämne så framsäger hon det på det sättet så att ingen människa kan ana att hon lider av städdille. Hon har visserligen sterila handskar på sig när hon lyfter kaffekoppen till munnen. Men det är bara på sådana indirekta grunder som man kan förstå att det här är sakens verkliga natur. Och på det sättet kan man i en bönegrupp sitta och bedja över saker som egentligen är ett problem för personen, men det är inte det som ska bedjas över. Jag tror att väldigt mycket av våra böner i bönegrupper, när vi ber för varandras personliga situationer, vi sitter och ber för fel saker många gånger. Det sitter en i gruppen som lider av snålhet och som ber att de andra ska hjälpa henne att få pengarna att räcka till. Och man är ju snäll, man ska ju vara finkänslig som kristen, och man känner inom sig att ja, men det här är ju inte rätt bönämne. Det är ju alls inte det här vi ska be över. Hon har ju pengar så det både räcker och blir över, och ett bankkonto som lär vad så nästan banken rännar inifrån. och vi sitter ju och ber över tokiga saker. Men så sitter man ändå och ber för finkänslighetens skull. Har ni varit med om det? Ja, halleluja, det är jag också. Och det finns inget bättre sätt att ta död på en bönegrupp. Därför att egentligen sitter man ju och ljuger. Egentligen spelar man med i ett kulissväsende. Och ju mer man vet att man gör det, desto mer drar sig ju Herrens ande undan till någon plats lite vid sidan av så här. Och det dröjer inte länge för man upplever samlingarna i en sån grupp som obeskrivligt tjostiga. Utan jag har vid några tillfällen praktiserat en bönegemenskap som jag har upplevt som mycket fräsch. Och då har vi sagt varandra så här, att vi kommer varje gång det är samling. Inte bara när vi känner för det. Utan varje söndagkväll så kommer vi, om det inte råder världskrig, pest, jordbävning eller andra såna här saker som brukar stå finstilt på resekontrakt och försäkringskontrakt och sånt här. Force majeure som det heter. Ishockey-VM, slagerfestival i tv utgör inte giltig anledning för uteblivande. Utan vi kommer varenda gång. Och det tror jag är viktigt att man fattar ett sånt beslut i en sån här grupp. Därför att när man börjar bli personlig och det börjar svida i köttet, så börjar också olika skälen att utebli, att infinna sig raskt nog. Så att man tar från början ett gemensamt löfte av varandra. Vi kommer varenda gång. Oavsett om det här blir roligt eller inte, för vi är inte här för att det ska vara roligt. Utan vi är här för att det ska hända saker, och vi är inställda på att det kanske kan bli ganska jobbigt. Men i jobbigheten har Gud en möjlighet som man aldrig har i det glättiga och flacka och ytliga. Så vi kommer varenda gång, och det andra vi lovar varandra är total tystnadsplikt. Det är inte så där förfärligt roligt om man lättar sitt hjärta i en bönegrupp och man sen hör ut på stan en mer eller mindre förvriden version av vad man där har sagt. Utan närvaroplikt och tystnadsplikt. Och sen lovar man varandra att vara öppen inför varandra så långt man kan. Det är det här med ett hjärta och en själ som Ingemar brukar prata om. Och så får man börja lägga ner sina kulisser för varandra. Och så ska man ha en målsättning till, och det är att det här är inte en resonemangsklubb. Det är inte en klubb för ventilerande av teologiska käpphästar. Och inte av politiska käpphästar heller. Och det där med politiska käpphästar, det är också ett problem när man ska börja bedja gemensamt över sådana bönämnen som Herren lägger en på hjärtat. Rätt vad det drar ihop sig till riksdagsval. Och man sitter stilla inför Herren och man undrar, vad Herre, vad ska vi bedja över? Och Herren säger, ni ska bedja över det kommande riksdagsvalet. Pang visade sig att två är socialdemokrater, en är folkpartist, tre är moderater och en hör till VPK. Och sen är bönekriget i full gång. Men inte ett krig mot ondskans andemakter, utan man sitter och hugger på varandra, va? I bön. Det här är ett stort problem. Jag tror att många kristna grupper och församlingar kommer aldrig till skott när det gäller politisk bön, därför att man sitter hela tiden och är rädd för varandras partipolitiska sympatier. När den ene ber välsigna Olof Palme, så tänker han genast ge honom ännu större framgång. Och en annan i gruppen tänker att ja, det skulle inte skada mig lite förkrosselse. Och så är ju frågan, är det en endräktig bön eller är det inte? Det är svåra ting det här. Men om vi inte, så att säga, under den sista tredjedelen jobbar med våra egna attityder till varandra, våra egna värderingar, vår egen bakgrund, så att vi verkligen smälter samman till ett hjärta och en själ, så finns det alltid många typer av böneområden som vi inte kan gå in på. Och så fungerar det inte i alla fall. Jag tror så att vi ska lämna problemet med fungerande och icke-fungerande bönegrupper och gå vidare när det gäller nådegåvor. Vi lämnar nu det här med profetia och kunskap. Och jag vill så gå över till den gåva som kallas för andebedömningens nådegåva. Jesus levde ju i en, ska vi kalla det, konstant andebedömning gentemot sin omgivning. Han visste hela tiden vad det var som drev människorna att ställa frågor, att söka hjälp, att på olika sätt också att hylla honom och prisa honom. Han visste om det skedde av rena motiv eller av orena. Och jag tycker det här ordet som vi har haft framme förut, men som vi gott kan läsa igen, Johannes 2:23, är så att säga en grundbild av andebedömningens nådegåva, både hur den fungerar och vad den ska vara bra till. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Vi förstår att om inte Jesus hade vetat detta, så hade det inte hjälpt hur mycket andlig kraft han hade utvecklat. Det hade inte hjälpt hur mycket vishet hans förkunnelse hade innehållit. Han skulle inte ha kunnat genomföra sitt uppdrag, därför att han skulle så ständigt ha stått i osäkerhet om vad människorna runt omkring honom höll på med, att han skulle aldrig kunna gå sin väg rakt fram som, vad ska vi säga, som idel ljus. För det är så här när du kommer in i en andlig tjänst. Det spelar sedan ingen roll vad den handlar om. Men en tjänst där Herrens kraft börjar flöda. Du kan ha mycket rena motiv. Och du kan vilja gå på Herrens vägar. Och det kan gott hända att du också gör det. Vi antar det. Men runt omkring dig finns människor. Och de bidrar till din tjänst. De gensvarar på den tjänst som Herren låter ske i ditt liv. För du opererar inte i någon sorts vakuum. Du står inte på en plattform högt över mängden, så skyhögt över alla andra att du varken hör vad de säger eller ser vad de gör, utan din tjänst är ett samspel mellan dig själv och omgivningen. Och den utformas både av andens ledning i ditt liv och av de impulser som kommer emot dig från omgivningen. Det går inte att undvika. Och därför är det så här att en bit av din tjänst är de människor som finns runt omkring dig. Lite drastiskt uttryckt. Du kan aldrig frikoppla din tjänst, så att säga, ifrån din omgivning. Utan den påverkas alltid av människor runt omkring dig. Och det finns en stor risk för att det Herren vill göra i ditt liv, det begränsas av dig själv. Det har vi pinligen kommit till medvetande om vid det här laget. Dina egna kötsliga begärelser kan sätta mycket klara gränser för vad Herren kan göra i ditt liv. Men även när den biten, så att säga, kommer under Guds kontroll, så kan din tjänst istället begränsas av människorna runt omkring dig. Och du kan ju då välja att operera fullständigt fritt och isolerat ifrån andra människor, så att det du säger och gör är totalt lösgjort ifrån alla yttre sammanhang. Du yttrade bara i närradion till exempel. Ingen respons från något håll, utan du säger vad du säger och sen går du hem. Men det där är ju inte Guds modell, utan Guds modell är att du ska finnas mitt ibland människorna på samma sätt som Jesus gjorde. Okej? Ju mer av Guds ande som kommer till uttryck i ditt liv, och jag vidhåller, det spelar sedan ingen roll vad det handlar om. Om du utför en profetians tjänst, eller om du tjänar Herren med en vishetens nådegåva, eller med kraftgärningarnas nådegåva, eller vad det är, så har du ett behov av att också utföra andebedömning i ditt liv. Du måste veta helt enkelt hur du ska förhålla dig till människor i din omgivning. Och jag tror att denna nådegåva har kommit att betraktas som en liten exklusiv specialitet. En liten kul grej för exorcister. Jag har inte särskilt ofta hört människor bedja om andebedömningens nådegåva. Utan det man vill ha, det som står överst på 10 i topplistan, brukar vara kraftgärningar, och sen kommer profetia. Och sen kommer lite annat i mer eller mindre osorterad ordning neråt. Men andebedömning brukar stå lågt på listan. Och det får ganska avskräckande konsekvenser, vill jag mena. Att vi har så dålig förståelse för det här. Därför att så fort Herren börjar verka genom ditt liv, så uppstår automatiskt i ditt liv ett behov av andebedömning. För när en nådegåva börjar att fungera, när Herrens ande börjar att verka genom dig, då har du ju tagit, så att säga, ett steg i riktning mot den stora förvandlingen till att bli Guds avbild. Ja. Och ju mer du blir en avbild av Gud, desto mer kommer människor behandla dig som Gud. Och det är inte så lätt. Gud, han har det inte så lätt alla gånger. En del kommer att ösa smicker och berömmelse över dig. En del kommer att vilja ställa dig på alla möjliga plattformar. Andra kommer att hacka på dig därför att de hackar på Gud. Som Herren säger när han skickar iväg Hesekiel. De kommer inte att lyssna på dig därför att de lyssnar inte på mig. De kommer att behandla dig som de behandlar Gud. Och du vet, människor är ju väldigt sällan ärliga mot Gud. Utan vi har ju alla möjliga tricks och konster för oss för att vi ska se frommare ut än vi är. Och därför så kommer också du att bli utsatt för väldigt mycket konstiga former av falskspeleri. Du kommer plötsligt att finna att du befinner dig i en någon sorts virvel där du inte riktigt vet vad det är som är på gång runt omkring dig. Eller ta den bilden, det kan kännas som att åka kanot i en fors. Där strömmar och stenar och undervattensskär och lite av varje kan dyka upp utan föregående varning. Man måste ha någon sorts ekolod eller någon sorts radar, någon sorts instrument med vars hjälp man kan känna av vad det är som pågår i det osynliga runt omkring. Och det låter lite skrämmande det här, jag kanske skrämmer upp er, men det är inte meningen. Utan min mening är bara den att intressera er för det här med andbedömning. Att ni ska få upp ögonen för att det är viktigt. Och att när ni ändå söker nådegåvor av olika slag, du kanske känner det så här att ja, det där med att be för de sjuka, det har alltid legat mig varmt om hjärtat. Och jag känner att det är en tjänst jag ska gå in i. Underbart. Det behövs massor av din kaliber. Jag önskar att du ska växa i denna tjänst. Jag önskar att Herren ska bekänna sig till den och att Herrens kraft rikligen ska utvecklas. Men när du ändå går in i den tjänsten och den kanske inte är utformad i ditt liv till en verkligt rikt flödande funktion för de kanske 5-10 år, så vill jag säga dig så här. Börja redan idag och sök andebedömning. Du kommer att finna om de 10 åren att jag behöver andebedömning. Det behöver jag varenda dag. Och då är det ju väldigt bra om du har sökt det från början, för då har du det när du också har det andra i funktion. För ett litet tag sedan så uppehöll jag mig vid min tanke att vi har egentligen bara att räkna med två typer av församlingar. Sådana som jag kallar för stagnerade församlingar och det jag vill kalla för röriga församlingar. En rörig församling, det är en församling där den heliga ande har alla möjligheter att yttra sig och visa sin kraft. Men då blir det samtidigt också mer eller mindre öppet för de onda andemakterna. Säger du till att börjar du uppmuntra människor att profetera, börjar du uppmuntra människor att lägga händerna på varandra och be för varandra och så vidare, så kan du vara alldeles förvissad om att du kommer att få se mycket kötslig profetia, många kötsliga förböner, många skrytgrejer och mycket annat konstigt kommer att poppa upp i den här församlingen. Och det brukar ju vara den vanliga erfarenheten när man liksom släpper lös, vad ska vi säga, nådegåvorna på allvar. Att efter ett tag så tar sig ledarskapet för pannan och säger att åh, det var det jobbigaste jag varit med om det här. Nu så ska vi ha ordning, för Gud är ordningens Gud, har jag läst. Och därför så tar jag makten och sköter alltihopa själv, så blir det bra, det vet jag. Och så får vi den stagnerade församlingen. Och så har vi den stagnerade församlingen tills alla är så dötrötta på att bara sitta och nöta kyrkbänkar. Att till sist så är det någon som säger, ja, men jag läste Bibeln om nådegåvor. Och så plötsligt så kommer det med nådegåvor och så har man en rörig församling igen. Och sen går det här i någon sorts växelspel. Naturligtvis, om vi tänker efter, så vill vi inte ha den stagnerade församlingen. Utan vi vill ha en församling där anden har yttrande möjligheter och där anden kan leda och manifestera sig. Men då är det så oerhört viktigt att det på många håll och kanter finns en välutvecklad andebedömningsförmåga. Ledarskapet måste ha det. Det går aldrig att ha en karismatisk församling där ledarskapet inte kan bedöma vad som är från Guds ande och inte. Det är helt omöjligt. Men det är också viktigt att detta finns på många håll i församlingen, i övrigt. Så att om till exempel en ledare ställer sig upp och säger att jag tror inte att det här är sunt, eller jag tror inte det här är bra, jag känner i min ande att detta är fel, vi ska inte göra så här i fortsättningen, då säger alla de andra också, ja, det har jag känt i min ande med. Okej, då är alla överens om det, då gör vi inte så här. Men om bara en har andebedömningens nådegåva och ställer sig upp och säger att jag erfar i min ande att det här eller det här eller detta är inte bra, då sitter allihopa där och liksom bara har en kötslig bedömningsgrund att utgå ifrån och tycker de att ja, men varför skulle inte det vara bra, och ja, men jo, jag tycker nog och så vidare. Så blir det en väldig massa resonemang och diskussioner och så blir det egentligen ingenting mer. Utan det här är en viktig nådgåva. Så fort vi går in i ett medvetet karismatiskt väsende, så är nästan detta det första man måste be om. Det är grunden, en av grunderna vill jag mena, för att vi ska komma in i en karismatisk gemenskap som fungerar och som inte i tidens längd urartar i rörighet och köttsliga fasoner. Vi ska gå till Apostlagärningarnas 16:e kapitel. Där tycker jag vi möter ett av de allra intressantaste exemplen på andebedömningens nådegåva som man överhuvudtaget kan tänka sig. Apostlagärningarna 16:16. När vi en gång gick till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig och som skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och ropade: "De här männen står i den högste gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er." Så höll hon på i flera dagar tills Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes ägare såg att hoppet om fortsatt förtjänst hade farit sin väg, tog de fast Paulus och Silas och släpade dem till torget och stadens myndigheter. Här kommer alltså en människa som har ett perfekt budskap. Det är sant vartenda dugg hon säger. Det här männen står i den högste gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er. Och ändå så är detta inte Guds ande. Det står här att Paulus förlorade tålamodet, vilket är ju en dålig översättning. I den gamla översättningen står det betydligt bättre att Paulus tog illa vid sig. Och det är en fundamental iakttagelse om hur denna nådegåva fungerar. Därför att i sin enklaste och mest grundläggande form så fungerar den, höll jag på att säga, som en olustupplevelse eller som en sorts glädjeupplevelse i ens innersta. Och det dröjer väldigt länge innan man vågar lita på den här förnimmelsen. Och det hör också till sakens natur, tror jag, att andebedömningens nådegåva är en nådegåva som tar tid att få. Jag vill stryka under det. Du ska vara inställd på att denna gåva tar tid. Därför att det är så mycket en mognadsfråga. Och jag vill få återknyta till det här med bönegruppen lite grann. För att antyda för dig hur du kan komma in i ett tillstånd av andebedömning. För du vet, det är så här när man sitter och ber tillsammans, att mens man lyssnar till andra människors böner så utvecklar sig nästan alltid ett mycket rikt signalsystem i ens inre. Den är väl förtrogna med. Ibland så bedes där en bön där man känner en ljuvlig glädje och man känner hur någonting frigörs i ens inre. Någonting som är positivt, någonting som är rent, någonting som man bara är tacksam till Gud för. Och ibland så kan det finnas böner som låter väldigt bra för örat, men som skapar någon sorts tyngdkänsla inombords. Man är inte med och man vill inte vara med trots att allt som sägs är bra. Det där har ni alla erfarenhet av, inte sant? Ja. Och jag tror att man kan ta denna iakttagelse som en första utgångspunkt för att lära sig andebedömning. Den är inte andebedömning. Jag vill stryka under i den är inte andebedömning. Därför att det som är svårt i det här, det är att lära sig att se bort ifrån ögats och örats vittnesbörd. Låt mig ta ett enkelt exempel. Du är blåblodig lord engelsk adelsman. Och du har uppfostrats på ett slott med anor från 1500-talet. Och du har en stamtavla till Wilhelm Erövrarens tid. Och du har fått en god British education. Så att du tycker inte att man kan slarva med saker och ting i det yttre. Och du sitter i en bönegrupp tillsammans med en tjej som tuggar tuggummi. Och du avskyr tjejer som tuggar tuggummi. Och varje gång hon beder sin bön med det där tuggummit i truten, så blir det lite grann som: kär Gud, du kan väl göra det eller detta. Och någonting inom dig vrider sig som en mask. Du tycker inte om hennes böner. Men då är frågan: har det med tuggummit att göra, eller är det andebedömning? Och ser du, det där det lär du dig inte på en eftermiddag. Oj, oj, oj. Därför att det krävs att du har en sån väldig överblick över dig själv. Är det här bara mina fördomar, mina värderingar? Eller är det verkligen Guds ande som talar? Därför att en olust förnimmelse kan man ju få ur så många källflöden. Och en lustupplevelse med för den delen. Och därför så måste du ha någon sorts återkoppling i det här. Du måste få någon sorts, i tidens längd, någon sorts kontroll över att de impulser du känner är sanna eller inte sanna. Att känna impulser är inte svårt. Det har vi alltså alla erfarenhet av. Men sen måste man ju alltså lära sig att ta vara på de tillfällen då man kände någonting som var sant. Av frukten känner man trädet. Och jag tror det är så här att om du till exempel befinner dig i en bönegemenskap där man undan för undan lär känna varandra, så kanske du redan ifrån starten hade vissa förnimmelser om en person. Till exempel att när han ber över det eller detta ämnet så mår jag fysiskt illa. Så småningom lär du känna de hemliga skikten i hans personlighet, därför att ni öppnar dig för varandra. Och du kanske gör en liten aha-upplevelse, så du behöver inte säga den till alla människor i gruppen, man behöver inte säga allt. Men du bara tänker att aha, det var därför jag kände det så obehagligt när han bad över det eller när han bad över detta. På det sättet så får man ta vara på de möjligheter då man så att säga mer och mer lär känna personer. Och så får man ta vara på de inre impulser man hade när man började lära känna den personen. Så får man så att säga en återkontroll. Kände jag rätt? Var mitt första intryck av denna människa riktigt eller var det inte riktigt? Man måste spara på sådana intryck. Man måste bearbeta sådana intryck. Man måste hela tiden jämföra dem med den frukt man ser i den människans liv. Och vara beredd att förkasta sina intryck eller att stå kvar vid dem. Så är det på ett sätt en mognadsfråga i ens eget liv. En erfarenhetsfråga. Inte en erfarenhetsfråga att ta emot impulser, utan en erfarenhetsfråga att lära känna igen impulser.